Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Och hörni, vilka jävla handbollsmatcher jag har sett i helgen. Sverige vann med 48-10 och 46-15. Kul med handboll ibland, va?
Vad bra vi är.
Verkligen.
Jag har sett Guif.
Ja, du har sett Guif. Ja, man kan ju välja lite olika. Vi hade ju en liten sån bild förra veckan när vi pratade VM. Inte du var med, Charlie, att vi sa det att den här VM-turneringen sätter igång på några olika datum. Dels då den här debutmatchen som Spanien spelade i onsdags och sen för Sveriges del i fredags. Och nu har vi ju sett Sveriges skrattmatcher mot Uzbekistan och Puerto Rico som vi på förhand då sa att man nästan kan bortse ifrån. Och det kunde man ju göra.
Jag vet det. För att jag lyssnar ju på er.
Ja, gör du det?
Det är ju så himla roligt när man... Det är ju det bästa med att inte vara med.
Ja,
att man kan lyssna på podden och tycka så här, fan vad bra de gör det, grabbarna.
Ja, och bli positivt överraskad faktiskt. Ja, det har du helt rätt.
Ja, så, att ja. Det hörde jag att ni sa. Och sen hörde jag att någon annan sa det också. Att den började tre gånger. Mästerskapet, jag kommer inte ihåg vem det var.
Nej.
Men, så är det. Och så VM har jag alltså inte börjat än då.
Men vi kan får jag säga det enda, för jag vill typ inte prata om de här matcherna. Jag har inte sett dem och jag tänker att det inte finns så mycket att ta ut från dem. Eller har du tänkt något annat, Emil?
Kör, säg vad du ska säga.
Då har jag det enda positiva med den här saken, med de här matcherna. Det är att jag satte kaptensbindeln på Nathalie Hagman i mitt holdet lag.
Och är det ligger, sant?
Därmed ligger tvåa i våran grupp då.
I världen?
Ja, nej, jag tror jag ligger typ 80 i världen. Eller något sånt där.
Och
jag ligger topp 2%.
Ligga
ja, för att jag hade ju också Mia Rey som drog korsbandet efter typ 7 minuter i första matchen. Så att det går upp och ner.
Vet du vad jag tänker göra då? Då tänker jag kasta mitt sånt lag och så tänker jag börja kolla på ditt lag och låtsas att det också är mitt nu.
Ja, kör en copy-paste.
Ja, men det var ju elegant gjort. Jag tänkte att vi skulle kunna stanna till lite grann vid matcherna. Inte på så vis att vi behöver gå igenom i detalj vad som har hänt. Vad det var som gjorde att Uzbekistan blev en sån munsbit och så. För att det är inte handbollsmatcher som är värdiga att analysera på det sättet. Däremot så tänker jag att vi kan prata lite kort om det upplägget på VM som har gjort att vi har hamnat här. Jag vet inte om alla är med på det, men det är ju att VM har utökats till 32 lag och det är ju IHFs nya idé om att bredda handbollen i resten av världen. Och mycket är ju redan sagt om det. Men jag tänker att vi kan säga att den frågan jag vill ställa till er är hur ni ser på VM. För jag har min första take på det här var så här, ja men det är klart att det är piss att ha 32 lag i VM och sådana här skrattmatcher i början. Sen såg jag intervjun med doktor Hassan Mustafa på Viaplay och han försvarade och tycker att det breddar handbollen i världen. Och då satt jag och tyckte vad jag tyckte om den intervjun, alltså det är ju... Ja, det är en intervju som det finns mycket att säga om. Men det som det fick mig att tänka på är att det verkar som att åtminstone jag och IHFs ledning har olika syn på vad VM ska vara Och att det är det som kanske utgör skillnaden i att vissa då tycker att det här är en bra idé, typ IHF och de som styr där, medan andra, typ jag, tycker att det är en så dålig idé. Och jag tror att det är för att jag, min idé om vad VM är, ett världsmästerskap, är att det ska vara en turnering där de absolut bästa länderna möter varandra. Men deras idé om ett VM kanske snarare är ett mästerskap där så många olika delar av en världshandbollskarta ska finnas representerade som möjligt. Och att det till slut då kokar ner i några matcher som är väldigt spännande och där de bästa möts innan medaljerna delas ut. Att det är liksom två olika sätt att se på vad VM ska vara.
Ja. Mm. Vad ska man säga då? Vad ska jag svara?
Men låt mig fråga så här då, bara för att det slog an en sträng inom mig när du la fram ditt resonemang. Om du tänker på vad Champions League fotboll var förr.
Mm.
Om du tänker på vad Champions League fotboll är nu.
Mm.
Tycker du det är bättre nu eller sämre?
Ja, men och jag tror att det där är faktiskt en väldigt bra motfråga, för jag skulle ju säga att det är sämre nu. Men uppenbarligen tycker ju publiken, de som styr och flera toppklubbar i Europa att det här nya upplägget är bättre. Så jag kanske inte som handbollsromantiker och idrottsnostalgiker är rätt man att svara på om VM med 32 lag eller inte är bäst.
Men vad är det nya upplägget i fotbollen kanske man ska gå igenom?
Nej, det är inte det nya. Jag bara med att förr i Champions League så var det ju så här, att då var det ju... Ja, då var det ju så här att som vann ligan och då därför så var ju, hade ju Sverige ett lag i Champions League och Polen hade ett lag i Champions League och så vidare och så vidare, och England hade ett lag i Champions League, säger vi. Alltså det var, och det var det fina med det, att vann du ligan så fick du vara med i Champions League, och nu har England fyra lag och Sverige har inget. Och så här, ja, och att, då är det ju inte Champions League längre, utan det är ju bara till för att de bästa lagen för ska göra upp om liksom, det. Ja. Och det är ju det Emil säger här, att VM ska vara för de bästa lagen.
Mm.
Då kommer ju VM kanske då bli EM till slut. Jag försöker vara djävulens advokat här, för jag tycker att 32 lag är det pissigaste beslutet någonsin. Men jag bara menar att det låter ju lite som att sådär, ja, det blir ju lätt då att då är det ju bara Sverige, Norge, Danmark.
Ja, precis. För det går ju också...
Man vill ju ha Erik Mosambani i OS som är på att drunkna i 200 meters bassängen.
Ja, alltså, ja, men och jag är ju jäkligt tydlig där, för att det är klart att ojämna handbollsmatcher är ju så extremt tråkiga att kolla på. Jag slog inte ens på de här två inledningarna. Jag har inte sett någonting från det här mästerskapet hittills, för att ja, det är så ointressant. Samtidigt så ser jag ju, och jag har ju faktiskt, nu är ju inte han en avkastvän som så många andra, Dr. Hassan, men jag har ju faktiskt hyllat honom för hans tankar och arbete med att bredda
sporten, som han har lyckats med på faktiskt.
Ja, men han har ju faktiskt lyckats med det på här sidan. Alltså, eller han, jag vet inte exakt hur mycket det är han som gjort, men den tanke som de uppenbarligen har om att, ja, men att sprida det. Det är inte, som sagt, han är inte en avkastvän i övrigt, men just den tanken om att sprida det, det har han lyckats med på här sidan. Och det fick mig att tänka faktiskt på det första mästerskapet där jag har, det var där mitt handbollsintresse nog exploderade. Det var ju Kroatien VM 2009. Och jag minns då att det var en hel del skrattmatcher även då. För bland annat då Kroatien, hemmanationen. Och nu har jag gått tillbaka då och kollat lite resultat då. Från Sveriges grupp B. VM 2009 alltså. Där bland annat Spanien slog Kuwait med 47-17. Sverige slog Kuba med 41-14. Spanien slog Kuba, ja, och så vidare och så vidare. Och det här mästerskapet, det var ju bara, ska vi se, 24 lag med i. Och då blev det sådana resultat än, alltså trots det så att säga. Så då var ju uppenbarligen inte herrnation eller herrsidan redo för 24 lag. Nu skulle jag säga att den är mer än redo för det. Och att det. För det är många lag som har utvecklat väldigt mycket som inte var med i det här mästerskapet.
Men vilka nya handbollsnationer menar du att IHF då har lyckats med på grund av sin aggressiva expansion här uppe?
Qatar.
Okej, you got me there.
Fan vad gött.
1-0 till Josef.
Ja, precis. Nej, alltså det har ju utvecklats väldigt mycket i Afrika. I Egypten till exempel har ju gått från att...
Egypten har ju varit en stark handbollsnation. De har ju haft...
De har var med bland annat 2009 som i form av afrikansk mästare, ja. Men man får ju verkligen säga att de har utvecklats och att andra afrikanska nationer har utvecklats med dem. Plus, ja, vi har ju faktiskt Qatar, men även alltså typ så här, Bahrain har blivit mycket bättre.
Men du kan ju, jag tycker du glömmer bort Brasilien och Argentina också. Jag vet inte hur mycket det är en produkt av det, men de är ju också ganska bra nu.
De är ju precis, de är ju bra nu. De var ju med redan då visserligen. Och det var ju den största skandalen någonsin. Argentina slog ju Sverige i VM 2011. Ja. Det hade kanske varit ändå nu med hemmaplan och bla bla bla. Men ja, ni förstår vad jag menar. Det är att det är väldigt många länder som har blivit väldigt mycket bättre sen det här mästerskapet då. Och det här var ju bara något. Det finns säkert bättre exempel. Det här var ju bara ett som jag kom på då, eftersom jag minns att det var så stora resultat även då. Med ganska få nationer. Och man får ju ibland inte glömma bort att handbollen inte är en världssport på samma sätt som fotboll. Alltså jag tycker att det är lite ödmjukt att fortfarande liksom försöka sprida det. Så att det inte blir, vi är inte innebandy, men det får inte heller bli innebandy liksom, att det är mästerskapet till för några få nationer att göra upp om det.
Men det får inte heller bli innebandy i det att de första fyra matcherna slutar 17-1.
Nej, och jag håller med att det här problem. Tycker jag på damsidan så tycker jag att det här är för många. Och jag tycker ju nu är inte jag har aldrig satt ihop en turnering, men 32 kanske borde vara ett då 28 för en grupp mindre. Så det kanske det är svårt att få ihop det i slutändan som du sa. Men jag tycker inte att det är fel per se att försöka utvidga sporten. Så
nej. Och Hassan själv sa ju i intervjun då att vi får väl återkomma om 6-8 år och då se om det blev bra eller dåligt. Och jag tycker att man ska vara noggrann med det när man pratar om IHF, när man pratar om det här beslutet och när man pratar om doktorns presidentskap i IHF, att det kan, man kan hålla två bollar i luften där. Alltså man kan vara jättekritisk mot många delar av det, men så kan man ha beslutet om 32 lag eller inte på, det är en annan tanke. Och jag tycker att oavsett om man är egentligen kritisk till det eller för den delen positiv till det, så finns det ju andra grejer som man måste ha i kanske bakhuvudet eller framhuvudet till och med när man pratar om hans gärning i IHF.
Verkligen.
Ja, nej, vi kan lämna det. Jag tycker generellt att 32 lag är ju dåligt, men det är ju för att jag tycker att vi behöver inte fler handbollsmatcher i ett mästerskap. Vad fan, jag tycker nej, men jag det är för många redan.
Ja, men du tänker på för ditt egna välmående eller tänker du på spelarnas liksom, fysiska status?
Men alltihop, så här, spelarna, då, vad hände med den här don't play the players? Vad hände med, fan vad tråkigt att kolla på två gruppspel och sen ändå inte veta om man går vidare. Hela den biten som jag tycker är det sämsta med alla handbollsmästerskap. Och nej, jag vet inte. Jag tycker att det är...
Jag tycker att siffrorna talar
tydliga språk också, 48-10.
Precis, det är jävligt svårt att argumentera för det. Det håller jag verkligen med om.
Om 8 år, om Hassan Mustafa, för han kommer vara vald i 8 år till om han bara överlever. Det är också beklagligt i sig. Men när han kommer då...
det är ju inte ens någon
Sjögren.
Han behöver inte bli vald som ingen ställer upp mot honom.
Nej, precis,
som i det här valet.
Precis. Nej, så då kan han fråga Susanne Sjögren igen då hur länge hon har jobbat med det här. Mm. Och så kan han säga då, titta vad bra det blev på retorik. Nu förlorar de bara med 30 mål den här gången.
De hade ju, de intervjuade ju den puertoricanska tränaren inför matchen och då frågade de hur många spelare han har att välja emellan när han tar ut sin trupp. Ni som inte såg dem för intervjun, hur många tror ni om ni får gissa?
Han kollar väl ut över plan och så tittar han så här, hur många är här idag?
Nej, där är du cynisk, Charlie. Mycket fler spelare än så hade han att välja på till sin trupp.
Ja, mycket. Jag 20, tror på typ eller? 30, 50.
Nej, fan, med 40 till 45.
Ja, 50
då. Oh my god. Ja, fan, då blir peta då.
Ja, det är fan deppigt.
Det är riktigt sån hatar Göteborg.
Ja, precis.
Vi ligger i den sämsta serien. Vi ligger sist och du är sämst i vårt lag.
Men å andra sidan kanske den tjejen då har lagt ner 2 år av sitt liv. Så att det kanske inte är hela världen att bli petad. Man har tydligen något annat åka.
Jag hade ju, när man gick i grundskolan så var det några killar som så här, typ lite från ingenstans. Så här, men fan, ska vi typ bara börja med lite amerikansk fotboll? Jag gick i skolan precis bredvid en fotbollsplan där Stockholm Meme Machines tränade.
Fan, exakt typ... där hände i min skola också.
Ja, och så bara... Typ 2 veckor. Du, Erik, eller vad fan han nu heter. Hur går det med amerikansk fotboll? Jo då, jag är med i ungdomslandslaget.
Dock var det ju så med Ivano Balic. När han var 17-18. Och bara, om man skulle testa på lite handboll.
Mm.
Och så blev han bäst i världen. Så att, det finns ju. Men jag fattar din poäng. Jag vill bara flika in där innan vi lämnar det spåret. Att jag är... kanske inte, jag är inte nödvändigtvis övertygad om det här narrativet att handbollen hela tiden, att så här, vi måste expandera, att det måste bli en global angelägenhet. Jag är fine med att vi inte är fotboll och inte hockey och inte basket, och då kan vi äga det på något sätt, alltså, och jag tror inte att vi behöver bli innebandy som vi alltid tittar ner på eller volleyboll, men jag skulle ju hellre se då att vi utvecklar intresse, lag, spelare där redan finns ett underlag. Alltså så här, ta Balkan som exempel, liksom, nu har de ju den här Baltic League och CH League och allt sånt här, men innan dess var det så här 26 år i rad när Zagreb vann kroatiska ligan i ett, liksom så här, i ett handbolls
fäste,
verkligen. Ja. Det är ju under all kritik, menar jag. Liksom så här, ja. Jag skulle hellre se på nationell förbundsbasis med stöd från IOF att man utvecklar så att det inte är, alltså Barcelona har vunnit spanska ligan 10 år i rad.
Mm.
Så här, fan, utveckla den spanska handbollen.
Jag håller med. Jag håller med.
Det håller jag verkligen med om. Men det är också så jävla svårt att pilla i. Eller det känns som att det är svårt. Jag gissar att de försöker utveckla, jag vet inte fan hur, men alltså att de försöker utveckla de länderna också på olika sätt säkert. Men jag menar typ
men det är ju uppenbart vad IHF har sin prio och att det är expansion över världen. Och jag ser heller inget direkt egenvärde i det.
Nej, men det där låter väl visserligen som ett jobb för IHF, kan ju i och för sig kanske tänker
mig. Ja, men de är underställda IOF i allt väsentligt.
Ja.
Det finns ju inte så många andra HF egentligen.
Nej, kanske.
Jag menar, det håller jag verkligen med. Som du är inne på, Emil. Och det är lite så här, för det låter ju, utan att liksom så här, utan att jag avkräver dig en avhandling, så låter det lite som när du säger men så tog man med 24 lag i VM och helt plötsligt så har man utvecklat handbollen i alla länder. Hur kom den utvecklingen till? Det är inte så liksom bara för att man tog med Kuba så helt plötsligt utvecklades handbollen där. Det måste ju finnas en tanke bakom ett arbete för att utveckla länder då som Argentina och Brasilien.
Ja,
det har inte bara skett av sig själv. Och då menar jag, då finns det ju en kunskap hur man gör det och då kan man jobba på det. Det finns ju jättemycket att göra i Sverige, i Spanien, i Danmark, i Schweiz. Alltså,
Portugal som exempel, eller också Island tror jag. Alltså att det många länder har gjort var att anlita förbundskaptener och sånt från bättre länder så att säga. Och i Portugal så var ju det här blir otroligt, men det var väl Thomas Siversson tror jag, och Mats Olsson var ju förbundskaptener för Portugal för typ så där 15 år sedan. Sen så var ju de i och för sig också så här, värvade spelare lite a la Qatar-aktigt i Kuba och sånt och i andra länder i Centralamerika. Men så att det är klart att det finns många sätt att att göra det på. Men jag tror inte att den här expansionen inte förslått, så hade ju kanske inte då Portugal eller de länderna som vi nu tar för givet i ett herrmästerskap heller varit bra. Liksom. Då hade det kanske varit Tyskland och de som var bra för 30 år sedan.
Jo, men du glömmer att Portugal är ju en gammal handbollsnation. Liksom.
Ja, det finns
ett underlag där. Liksom. Alltså, ja. det är lite det som är... Så här, istället för att de skulle bara försvinna från handbollskartan i 20 år så hade man kanske skulle vårdat det då.
Ja, verkligen.
För det är liksom ingen... Ja, det är väl en ny etablering då på något sätt. Men ja, så är det.
Yes, det om det. För vi ska väl också prata lite kort då om tisdagsmatchen då Sveriges turnering börjar på allvar och möjligen också slutar. För att så pass viktig är ju matchen mot Nederländerna att förlorar man den, då måste man sen vinna mot Norge, vilket ju Sverige har haft mycket, mycket svårt för genom åren. Så det är ju i stort sett... Ja, jag tror att Johan Flink har kallat det en åttondelsfinal. Jag är väl benägen att hålla med honom där. Vinner man den här, då är man i kvart. Vinner man inte den här, ja, då är det väldigt nära på att vara kört i alla fall. Och här fick vi ju en liten aha-upplevelse precis innan vi började spela in. Nämligen den att Nederländerna står som oddsfavorit mot Sverige. Just nu när jag kikar ner i mobilen så är det 1,80 på Nederländerna, 2,60 på Sverige. Min magkänsla sa innan jag såg det att det var 50-50. Men ja, så verkar det inte vara.
Nej, de verkar veta något som
vi
inte vet.
Precis. Alltså, jag håller väl Nederländerna som en bättre nation generellt.
Gör du det?
Ja, de är ju regerande världsmästare. Och alltså, de är
jo.
Så att, ja, det gör jag. Jag tycker att deras toppspelare, de har ju toppspelare på helt andra platser, eller vad man ska säga, än vad vi, eller helt andra, men alltså, man ska inte glömma bort att är det 4 i svenska start- och ställningsspelare så är det typ 3. 2 kanske nu, för Mathilde Lundström är inte med. Men sådär, och att Nederländerna, det är klart, Estuane Poelman som har varit den stora stjärnan har ju precis kommit tillbaka från en allvarlig knäskada. Så att det är... Men nu hängde hon ju 4 mot Uzbekistan häromdagen, så att det kanske har lossnat. Liksom. Men nej, det blir ju, det är såklart, ja, som du säger, det är ju livsviktiga, eller avgörande match. Och jag tycker är så härligt, det är att... Alltså, det är klart, det hade ju varit världsfrånvänt att inte säga det rakt ut. Men det hade också varit så typiskt svenskt att säga typ ta en match i taget. Men Tobias Axner har varit så jäkla tydlig med att redan nu fokuserar vi på den matchen. Uzbekistan och Puerto Rico, vi ser det som vi kommer träna på morgonen för att vara bäst möjligt förberedd. De har förberett sig rent fysiskt sedan länge för att hitta den fysiska formtoppen just till den matchen. Och det tycker jag är härligt. Jag tror att Sverige är redo.
Härligt, men lite farligt också, va? Eller är det precis som du är inne på, liksom den så här, svenska mentaliteten och den svenska modellen och så här, det går ju emot det.
Ja, lite, men det är just det att hade det varit inte Uzbekistan och Puerto Rico utan typ Finland och Kosovo, då hade de inte vågat säga det.
Nej.
Utan då hade det varit en match i taget. Men det här Uzbekistan och Puerto Rico, det var ändå så det, han kan liksom inte lura någon med att säga att det är en match i taget på de matcherna.
Ska vi nämna att Hagman hängde 19 kassar mot Puerto Rico? Är det ens värt att nämna? Ja, det är det väl,
ja,
på ett sätt.
Ja, det är ju det.
Du nämnde väl det i ditt Holdet-snack?
Ja, jag nämnde det. Eller nej, jag nämnde inte det. Men jag
underförstått. Du lät lyssnarna veta.
Alla handbollsnördar i den här, som lyssnar på den här, borde, det har väl stått till och med i Aftonbladet. Liksom. Men det är ju någonting.
Det är lite coolt med ett målrekord ändå.
Det är också coolt, ja, och det är också coolt att hon tog målrekordet från sig själv, både då på herr och damsidan, och han är typ, jag tror att hon är 4 gånger på topp 5 eller 6 eller något sånt där.
Det tycker jag har någonting mer än att det är 19 kassar mot Puerto Rico.
Precis,
att hon
precis.
Hon är den där, alltså hon är så jävla sugen på att göra mål.
Precis, exakt så. Och men hon sa, uttalade sig själv, och det håller också med om, att det var ju fetare att ha 16 eller 17 mål eller vad det nu var mot Ryssland
17,
än 19, ja. Än 19 mot Puerto Rico som jo, mål du får. Men det är klart att
hon, man den, kan ju ha båda.
Precis, hon har ju den också så att säga.
Jag såg intervjun efter matchen med, jag tror det var Jamina Roberts som just fick den frågan så här, men vad är grejen med Hagman? Och hon bara skrattade och sa så här, ja alltså hon är verkligen inte snabbast i laget, men hon är alltid först upp ändå. Jag får inte ihop ekvationen.
Det hjälper att spela försvarsspel på 13 meters linjen, bara redo på att springa ungefär.
Yes, yes. Men vad tror vi? Har vi någonting som vi ska lyfta som vi vet som inte oddsättarna vet då? Alltså är det någonting så här inför matchen som är värt att notera som lyssnare?
Nej, egentligen inte. Det är väl just det med att Estevana Pohlman, alltså hon kommer ju vara med, men det kanske man inte, gemene man vet att hon har varit korsbandsskadad. Hon har inte spelat på väldigt, väldigt länge. Hon hade inte spelat en enda match inför det här mästerskapet på typet ja, den här säsongen. 9 månader, 1 år eller vad det nu kan ha varit. Men annars, jag tror ju att det här Nederländerna är ett lag som passar oss dåligt. På så sätt att det nya Sverige under Axnér har anammat det här kontringsspelet och farten. Det är ju någonting som Nederländerna faktiskt är bättre på än Sverige. Alltså de ihop med Norge är ju de största tornado-handbollslagen vi har inom på damsidan skulle jag säga. Och att det kommer bli en match i väldigt högt tempo, och jag är rädd för att Nederländerna hanterar det tempot bättre än Sverige.
Bra, och med de orden så stänger vi VM-dörren för den här gången då, och så kollar vi på matchen imorgon blir det väl för er som lyssnar då, möjligen idag, men tisdag 20:30, och så tar vi ju mellangrupperna eller main roundsen i nästa inspelning helt enkelt. Det har ju hänt en hel del annat sen sist vi spelade in. Jag tittar ner i anteckningsblocket nu och läser innantill från pappret om skandalen i Jönköping. Så har jag rubricerat nästa punkt. Och då vet ni förstås redan nu vad jag talar om, va?
Ja. Match. Sjukdomsgate.
Sjukdomsgate är den ju också nedplitad som i Josefs anteckningsblock då. Men det är ju Hallby Önnered som spelades i veckan, och där Önnered inte ville att matchen skulle spelas på grund av sjukdomsutbrott i truppen. Hallby ville inte flytta matchen, och där någonstans satte väl skandalen igång då. En klubb vill flytta matchen, en annan vill det inte. Och där har vi inte en skandal, men en konflikt.
Ja, eller nästan ännu tidigare, i och med att det helt plötsligt på Twitter, tror jag det var, där jag först tillskansade det med, som så mycket annat, där det bara stod att matchen är inställd på grund av sjukdom i Önnered.
Och det var från handbollsligan. Ja.
Precis. Och så tänkte jag direkt, jaha, covid, såklart. Och så tänkte jag inte så mycket mer på det. Men sen så då så dök det upp det här lite med att jag tror att den här tweeten försvann, och att den här matchen då sen skulle spelas ändå. Och det är väl lite det som skandal, alltså att ett lag, det är väl lite där det blir en skandal så att säga, att Önnered har väl tolkat Hallby lite lättvilligt.
Vad försiktig du är nu, Josef.
Ja,
Önnered har... Vems tår är det du är rädd att trampa på?
Ja,
är det mina tår?
Alla står. Nej, men det är väl att Önnered kontaktade Halby i ett försök att flytta matchen. Halby svarade lite tveksamt, men inte helt oävet. Väl.
Detta vet vi ju egentligen mycket lite om. Det finns väl två historier som går isär då, där Önnered själva uppfattade det, säger de, det som att Halby gick med på att flytta matchen, medan man från Halbyläger hävdar att man inte sa sig vilja ta beslut om man skulle flytta matchen eller inte.
Och, nej. Och då ringer Önnered då handbollsligan och säger vi vill flytta matchen och Halby har okejat det.
Liksom. Så har jag förstått det.
Ja. Och det är väl det som är den stora skandalen då.
Och där tar handbollsligan då ett beslut om att säga, jaha, vill ni ställa in den och ni har clearat det med Halby? Okej, ja, men då gör vi det. Ja. Och det var väl därför den här tweeten kom ut om att matchen inte skulle spelas.
Ja,
och
precis.
Då, ja.
Och sen så, då, så började det snackas också om att det var också, det roliga var ju också de olika siffrorna. om hur många sjuka som Önnered då eventuellt hade.
Mm.
För att jag vet också att, och det här blev jag väldigt osäker på vad som gällde i Sverige, för jag vet att det finns en bestämd siffra i norska liga. Alltså oavsett covid eller inte, men om du har typ, om det är 6 spelare skadade eller sjuka, då kan man flytta matcher.
Mm.
Och då blev jag väldigt så här, men det kanske finns i svenska ligan också, jag har inte riktigt varit med om det. För det briserade ut då att det var så här, och var det 11 skadade spelare eller sjuka spelare i Önnered. Och sen så var det 8.
Det var en av siffrorna, ja.
Ja, precis. Det var, hur många siffror hörde vi egentligen?
Ja, detta är siffror jag hörde under dagen. Den första siffran, eller en av dem, var 3-4. Sen hörde jag 8. Sen hörde jag 11. Sen hörde jag också 14. Och sen hörde jag också 16. Att alla dessa siffror var siffror som kom från mer eller mindre officiella håll.
Exakt så. Alla de siffrorna du nämnde där är plus 10, glömde du.
Mm.
Det var siffror jag hörde innan matchen ens spelades. För spoiler, matchen kom att spelas. Sen i intervjun med Tommy Atterhäll så säger han, nej, först så säger kommentatorn innan intervjun att Önnered har minst 5 borta. Så det är ytterligare en siffra. Och sen säger Atterhäll, ja, vi har 13 borta. Så att det är liksom så här, det är, alltså det är en hel startsjua bara i siffror.
Ja, okay.
Som nämns här. Om hur många som var borta.
Visst kollade vi upp hur många det var?
Ja, det var väl typ 5, tror jag.
Jag tror
bägge, bägge målvakterna, Andreas Berg, Rodin och
Tärn.
Alltså,
jag tror så här, jag tror så här, målvakt och mittsex var de enda positionerna där de var helt utan ordinarie.
Mm.
På övriga så hade de ändå så här ordinarie spelare med på uppställningen och de hade, jag tror att de hade så här, om du räknar med då Brännberger exempelvis och hans Segertoft var ju skadad sen innan, så här, räknar du med att han inte är med? Det kan du inte göra.
Nej, så, det är ju helt andra anledningar till att de var borta. Men det måste vara så de räknade när de kommer upp och över 10 på de där siffrorna.
Men, för då, det första, 16 är ju roligast.
Ja, precis.
Det var hur många är man på en match? Får man vara 16 ens?
Ja,
på, är det 16 man får vara? Det är ju så jävla roligt att det är liksom alla.
Då börjar man ju bara mässa gruppchatten som de antagligen har. Mm. Är det någon som har nys de senaste 3 dagarna? Mm. Och, ja, alla räcker upp handen liksom. Då, ja, 16 gubbar. Det är virus.
Ja, men sammanfattningsvis så var det väl så här. Ja, men det var ganska mycket spelare borta.
Ja, det var oklart. Och det är ju jävligt tungt med bägge målvakterna. Alltså,
supertungt.
Två junisar födda på 00-talet, aldrig spelat i handbollsligan tror jag. Det är klart att det blir tungt. Det blev ju inte så stora siffror som man kanske innan kunde tänka sig. Men de skötte sig ju bra, de här yngre killarna som fick in och göra debut. Det var andra på planen som mer rutinerade som kanske som var sämre.
Så var det verkligen. Men får jag fråga er, för jag är ju väldigt subjektiv här. Alltså jag har ju den typen av glasögon jag har, så jag kan inte bedöma utifrån. Men om vi rankar skandaler, vilken tycker ni är den största skandalen då? Är det att Halby inte går med på att flytta matchen och spela mot Önnered? Eller är det att Önnered då ljuger om att de har klärat matchen till handbollsförbundet och försöker få den inställd den vägen?
Jag väljer dörr nummer tre. Skandalen är väl att förbundet går ut med att matchen är inställd innan de ens har kollat med Hallby, eller? Det är väl den enda riktiga skandalen här.
Ja.
Jag tycker så här. Alltså Önnered då med berått mod för att använda en Ebba Busch lite brösttoner så. Alltså om de medvetet så här försöker dra en rövare, då är det en skandal. Men om det nu är så att de faktiskt har liksom så här, att Hallby har svarat lite trevande och inte riktigt varit klara med och så där, då är ju inte det en superskandal att de har uppfattat det fel. Jag tycker verkligen inte att det är en superskandal att Hallby inte ställer.
Nej, noll skugga på Hallby, tycker jag.
Ja, precis. Det är den delen jag har mest problem med i allt det här. Det är vilken riktning narrativet tog. Att alla verkar tycka att Hallby var svin här.
Vad boven, ja. Nej, precis.
Jag tycker inte. Noll Hallby är svin.
Noll Hallby.
Jag förstår Önnered. Jag hade också velat ställa in om jag hade 6 eller 13 gubbar sjuka. Men det finns inget regelverk för det i svensk handboll, som du var inne på där, Josef, att det finns i norska ligan. Det finns inget sånt. Och jag vet inte varför, det kanske är någonting man kommer diskutera, men det är ju en lurig gränsdragning då. För att,
ja, precis.
Men alltså, det är väl något så här att man kan sätta i system och skjuta upp matcher.
Precis,
för att,
och vad är en sjukdom eller skada? Alltså, vi alla spelar på smärtstillande piller, vi alla spelat med halsont och många spelar med feber, det har jag gjort. Men liksom, alltså, vad är... vart går gränsen liksom? Jag tycker att verkligen inte...
Då drar man en gräns vid exempelvis 6 spelare och man har båda målvakterna borta, då är det ju lätt, som du var inne på, Josef, att man börjar känna efter lite.
Ja, du kan ju hitta 6 spelare i varje... Alltså har du 2 som är sjuka på riktigt, så att säga, 2 målvakter då kan du ju hitta 4 spelare med åkommor värda nog att vila liksom.
Mm. Jag måste säga att jag tycker det lät ganska otroligt för mig att den regeln finns i Norge. Då måste de vara så jävla reko i det landet. För precis det såg jag framför mig, cynisk som jag är. Ja. Att ha 3 asviktiga spelare borta som har stugat foten. Och så är det så här, vi har 7 gubbar sjuka.
Ja, alltså nu kommer jag aldrig kunna hitta den här. Jag kommer säkert, det kanske är 7 spelare eller 8,
jag förstår att det är problematiskt. Och om man sätter i perspektiv då, nu är det ju mot bakgrund av covid-säsongen där det inte krävdes liksom svinmycket och att det var rimligt att man tog försiktighetsåtgärder, så kommer det här då, nej, är det inte ens rimligt när vi har 22 pers eller sjuka och flyttar den här matchen. Men sett det då att korsbandsskada, stukad fot,
tre med halsont, två
korsband, alltså så här, då, det är inte så att du får samla ihop det och säga att de här 6 gubbarna är borta.
Nej. Så tror ju inte vi anklagar ju inte Önnered för det.
Nej, verkligen inte.
Tolkningen hade någon illvillig
Det var bra tydliggörande, för det tror jag inte att, absolut inte. Så jag säger det igen, jag förstår att de vill försöka.
Ja, det är klart att de ringer Hallby och säger, fan du, och liksom är sitt snällaste jag och sådär, fan vad duktiga och fina ni är en fin förening. Du förresten, ska vi inte skjuta upp den? Vi har så jävla mycket skador och sjukdomar. Men Hallby har ju aldrig rätt att säga nej liksom.
Också lite märkligt att Handbollskanalen gick ut med en intervju i samband med den här artikeln där de intervjuade Önnereds ordförande. Som jag i och för sig tycker är jävligt skön, men... Ja, verkligen. Men det var lite konstigt att... För jag utgår ifrån att Handbollskanalen kontaktade lite Hallby-folk också. Det var konstigt att ingen därifrån ställde upp på och fick försvara sig.
Ja, det ledde ju i alla fall kommentarsfältet i... en bestämd riktning, så att säga, den artikeln.
Mm. Ja, men jag tar med mig Josef Pujol och Charlie Sjöstrands 0% skugga ska falla över Hallby. Det var skönt att ni sa det och inte jag.
Nej, men verkligen inte. Det är precis som Önnered ska försöka att skjuta upp matchen, ska ju Albin försöka att inte göra det. Det är ju livsviktiga poäng. Liksom. De har ingen skyldighet att göra det. Man kan ju säga
att det är, liksom, nej, det, men, nej, precis. Nej, men, och även om, nej, men exakt, det är det som är att man får göra det av om man är cynisk eller inte. Men det ligger ju något i det också att så här, vi har pratat om hur svårt det är att få locka folk till hallarna, ja, och göra ett arrangemang, och att Hallby har jobbat med det. Och så har de verkligen liksom så här, jobbat inför det här, och det hade varit sponsorer, det var ungdomslag inbjudna. Och så här, ställa in en match, precis, bara för att vara schysst.
Nej, ja. Alltså verkligen, alltså det ska man också, det är inte bara det sportsliga, utan det är klart att det är hela den apparaten som blir, och att det kommer ju, det är ju folk som inte sitter uppdaterade, sitter varenda kvart som jag gör och får med sig att matchen är inställd liksom. Så det skulle ju säkert komma ett par 100 stycken eller inte vet jag till hallen och stå där och besvikna liksom och sånt där. Så det är klart att med så kort varsel så är det jäkla svårt att stoppa det, all publik och sponsorer och allt som du är inne på.
Mm. Charlie, du nämnde det i inledningen av podden, tror jag, att du hade kollat på Guif IFK Ystad. Och jag tycker vi ska stanna till och du ska få säga någonting om den matchen, för det som är fint med den, förutom att det är två lag som gör upp om lite samma skikt i tabellen och sådär, så är det ju den matchen som inleder den här mycket spännande delen som handbollsligan går in i nu. Nämligen att Guif nu först möter Ystad och sen möter de varandra igen. Fast på omvänd plats då. De var i Eskilstuna nu och så åker de till Ystad nästa gång. Och så är det ju i hela ligan nu eftersom serien vänder. Och det kan ju vara några ruggigt viktiga matcher. Exempelvis då för Guif och IFK Ystad. Om man säger att det här är att en vanlig sån här match är en 4-poängsmatch. Ja, då blir det 2 4-poängsmatcher i rad. Då är det en 8-poängsvecka dem emellan.
40 000 miljarder.
Anställ mig om ni vill ha en matematiker.
Ja.
Så här, jag bara tänkte på det nu när du sa det, att det alltid är så att serien vänder. Det verkar ju vara så i de flesta, det verkar ju vara praxis liksom. Är det gött eller? Att det alltid ska vara så? Är det, eller så här,
jag tycker att det är
istället för att det börjar om.
Ja, jag tycker att det är jävligt gött.
Ja, jag gillar också det.
De här fyra, de här head to head, de adderar en någon typ av krydda. Och också det här utvecklingen som är under säsongen och slutet på serien.
Back to back menar du då?
Ja, när lagen möter varandra i början och sen i slutet, det är också lite härligt. Så att, nej, jag tycker att det är kul. Och det skulle sägas att hade IFK Ystad vunnit hade ju Guif och Ystad legat på samma poäng. Nu fick ju Guif en liten lucka på 4. Men vad fanns det något att säga från matchen, du som såg den, Charlie?
Ja, men det jag tar med mig är att Erik Persson som missade de 5 inledande matcherna för Guif den här säsongen har ju nu spelat 6 stycken då, och idag var väl, det var ju hans bästa målmässigt i alla fall. Han träffade ju precis allting och blev ju, det blev nyckeln för att, i och med att han, jag tror han hade gjort 5 mål efter en kvart typ. Och då blev han, alltså blev han utbytt och fick vila lite. Och sen kom han in och så gjorde han... Han gjorde 9 mål, tror jag, första halvlek. Och satte... Alltså, han brände en straff. Men i övrigt så satte han allt. Han sköt liksom. Han kom in över zon. Han sköt brett. De hade så jävla svårt att lösa honom. Spelade rätt mycket Filip Lång på den vänster tvåan. Och han... ja, de fick inte löst det alls. Och det gjorde till slut att de var tvungna att... IFK Ystad då... experimentera en del, de testade att ha lite olika höjd, de testade ja, väldigt offensivt, de testade att ha en snespets då mot Erik Johansson, eller Erik, inte Erik Johansson. Nej, Erik,
det hade varit
Persson.
Kul om de hade fått in honom.
Precis. Nej, och det gjorde ju då att, då öppnade ju upp sig för...
Ja, precis, det kan ju inte ha gett så mycket resultat med tanke på 35 insläppta.
Nej, alltså det var ju verkligen så, för att då helt plötsligt så var det så här, okej, här står Jostein Äppland nu med 3 meter på vardera sida på sin höger tvåa mot Kasper Larsson. Som, jag måste säga, fin match av Kasper Larsson alltså. Han har verkligen tagit för sig nu när Erik Johansson har dragit till Norge. Så han gjorde en jättebra match och liksom så här, ja, gjorde också en 7-baller eller något sånt där. Och Marcus Ekman. De här gubbarna är ju som bäst när de får mycket yta.
Ja.
Och då var det verkligen så. Okej, nu, och Soran tycker jag coachade bra också. För då var det så här. Ja, nu har vi, nu ligger de högt på Erik här. Ja, men då sätter vi ett jävla tryck här. Och så kör vi dubbelväxeln istället. Och så var de bortspelare på det sättet. Så att det var, ja, var de än försökte kontra med Ystad så fick de aldrig, de fick aldrig löst det. Så att liksom problemet började på deras vänstersida i försvaret, men det gjorde att de läckte överallt i slutändan.
Han smyger lite under radarn, Soran, som en riktigt duktig tränare faktiskt. Han får ju ut väldigt mycket av Guif, det materialet han tillfogar. Nu kommer jag inte ihåg vad vi tippade dem på innan, men man var ju inte jättepositiv när de redan hade ett ungt och lag och ganska tunn trupp, tappar Erik Johansson, Hagelin med sin rutin och lite sådär liksom. Men de gör ju jäkligt bra alltså.
Ja, verkligen. Och han är ju ett av namnen som har nämnts.
I Malmö, ja.
I HK Malmö. Och så här, jag förstår ju det. Han har ju ett förflutet i den klubben också. Så att de,
ja, och Lund och, alltså, och allting.
Ja. Nej, jag tycker han har visat att han har tränar skills helt,
ja,
klart.
Ja, verkligen. Att, verkligen.
Ja, och sen är det ju också, alltså det är ju ingen hemlighet nu så här långt in på säsongen att IFK Ystads stora problem är försvaret. Alltså det är inte alltid det, för vissa matcher lyckas de hålla ner siffrorna, men så fort de släpper in mer än 25 mål så är de rökta.
Mm.
Det var nog ett kryss tror jag mot, jag kommer inte ihåg vilka det var, 26 lika tror jag det blev, då släppte de ju mer än 26 eller mer än 25.
Aranäs.
Men annars är det, ja det var Aranäs, ja. Men annars är det liksom, det är så här 30, 31, 32. Det, de släpper alldeles för mycket mål.
Mm.
Och de gör rätt mycket mål själva. Gjorde de ju idag också. Och vissa matcher kan det ju bli så att det är jävligt mycket anfall fram och tillbaka. Men det är,
ja, precis. Från jag första är lite stund allergisk, så har det varit problemet. Mot att bara räkna mål. Även om jag håller med dig. Men jag gillar ju att räkna. Det är ju väldigt svårt med att räkna försvarsprocent också.
Absolut, poängen är väl
men
att liksom, när det blir målrika matcher, ja, så gynnas inte IFK Ystad av det. Det är väl snarare det som är poängen. Att försöka vinna matcher med 32-31 är inte deras grej.
Nej, precis.
Utan det klarar de inte. För att de kommer alltid vara, ofta någon procent sämre bakåt än det andra laget. Så även om det blir målrika matcher så hamnar de ofta efter. Och försvaret har de fortsatt problem med. Nu, ja, det har ju varit från första stund. De hade väl tänkt sig den här brassen som någon försvarschef, men det har ju inte fallit så väl ut. Och han spelade väldigt sparsamt idag när jag såg. Så att det är, jag får se, det kanske är något på Seifers önskelista här i försvarsväg, för att det ska,
får vi fråga sportchef Petersen.
Ja, precis. Ja, nej, så det var väl egentligen det. För sen, andra halvlek var, ja, de gjorde ett litet ryck precis innan paus där, Guif. Jag tror det 12 lika och såg det 18-13 i paus. Och sen var det lite sådär, ja, det, två mål upp där, tre mål till de andra och så stack det iväg liksom.
Nu blir det ju dock intressant med det här back-to-back då, vad IFK Ystad gör med sitt eventuella försvarsspel, typ mot då Erik Persson. För då har de ju några dagar på sig att träna på någonting, överraska lite eller vad som helst. Och det är ju det som ska bli så intressant att se i det här back-to-back-systemet.
Min känsla är bara att det alltid brukar bli att man vinner varsin.
Ja, i alla fall i de regionerna så brukar det verkligen vara det. Sen är det ju head-to-head nu i andra, där det är lite mer olika tabellplaceringar som möter varandra.
Ja, såklart.
Då brukar det bli. Men ja, verkligen. En annan grej som jag sa förra veckan, tror jag, i podden. Jag tänkte förra veckan att RIK, de hade ju en kämpig omgång förra omgången. De förlorade mot Malmö samtidigt som då alla lag runt omkring dem, Önnered, Lugi, vinner. Och då följde de ändå upp med en väldigt stark och fin poäng mot Alingsås. Och det tycker jag ska nämnas. De får ju lika på frikast på visslan visserligen. Men det kan vara nog sådana, för de lagen som inte vinner så mycket, så är varje poäng välbehövlig. Så att den kan vara nog så viktig den att liksom inte tappa ja, för mycket mark. Nu är det fortfarande bara ett poäng som skiljer dem och en red åt till exempel. Så det är ju en seger. Och när det börjar bli så att man ska ta igen två segrar och till slut tre segrar, då kan det bli jäkligt tungt som bottenlag.
Det var också ett jävla skott han sköt.
Ja,
alltså ibland så ser man ju frikastskott på visslan. Det händer nu och då. Men det där var något exceptionellt hårt.
Ja, och regelrätt. För det ser man ju också oftast att det är lite för mycket vik och fötter som släpper golvet. Trots att det är det enda domaren som står tre meter ifrån ska titta på. Är väl dock lite ofta så här, hellre fria än fälla. Alla kanter som är nere. Men ja, nej, verkligen. Det var, och som sagt, jäkligt välbehövligt. Med tanke på att lagen runt omkring dem börjar vinna. Men IFK Ystad är ju ett... De börjar också komma farligt nära den där bottentabellen. Så nästa match mot Guif blir intressant.
Mm. Nej, och mina rapporter från RIK-läget är att de ändå känner sig lite hoppfulla sådär. Att den poängen kan nog ha gjort väldigt gott, men att de är såhär, vad fan, det är bara fyra poäng upp till säker mark.
Mm.
Det är ju såhär, det är bara två poäng så är vi, ja, då liksom har vi en poäng upp till ändå då som du säger.
Ja.
Och ja, det är det väl.
Oj, jag undrar om det är bra eller om det är väldigt farligt.
Nej, jag vet inte
lite
heller.
Lite desperation hade jag nog velat ha om jag var supporter till RIK.
Jag vet inte heller om det är så här att det är liksom jättebra att ha det Chiellini-smilet genom livet så som de har då kanske. Att så här, det är inga bekymmer det här, vad fan, det löser ju vi. Det är bara fyra poäng. Jo, men ni har inte lyckats ta, ni har knappt lyckats ta fyra poäng. Ja, men precis. Liksom, ni har tagit fem poäng.
Det är faktiskt, de har ju rätt i på så sätt att det är bara fem poäng upp till 900-platsen. Men då ska de också dubbla sin poängskörd.
Ja, så exakt. Att, och de har mött alla lagen de ska ha passera för ja, att komma dit.
Och de ska också göra det under en period när de lagen ovanför, som är rätt många då, inte ska ta några poäng.
Precis.
Ja, nej. Så att, men vem är jag att säga, fan, det är klart att ta inte ut förlusten i förskott.
Nej,
eller något sånt där. Hade säkert Kjell Enhager sagt.
Mm. Kort fråga. Att, jag har nu mera, och det har väl alla nu då, slagit in Lugi som det sjunde slutspelslaget. Alltså det ser ut som deras form och potential och högsta nivå och allt sånt där. Då är det åttonde slutspelslaget som ska... Det ska ju in ett där.
Mm.
Tror vi att det blir Hammarby eller Guif? Eller tror vi att det blir någon annan?
Jag tror Hammarby också. Men det är ju svårt för mig att säga. Men ja, ni vet ju. Eller alla vet. Men ja, nej, jag tror väl att det är Hammarby. Aranäs i och för sig. Men jag tror inte åtta, det är ju mer tre, fjärde platsen för dem. Men Lugi, du har helt rätt i att Lugi är ju, med lite målvakter och lite räddningar, så är det ju ett nytt lag. Smyger också med i, eftersom lottningen till ATG Svenska Cupen semifinalerna har kommit.
Mm.
Så har ju de, ja, man får ju ändå, AMA har gjort det fantastiskt bra och vi har ju hyllat dem. Men man får ju ändå säga att det är den mest gynnsamma lottningen man kunde få. Att få AMO i semifinalen. Och då är de ju bara... att de är ju två... En favorit och en skrällseger bort från en Europacup-plats, antar jag. Och en titel, liksom.
Mm.
Och det är ju jävligt fett. Jag tror att de... Om det är optimism i RIK-lägret, så är det nog en jäkla optimism i Lugi.
Ja, fan vad de har spelat bra den senaste månaden, alltså.
Ja.
De har spelat riktigt bra handboll, ja. Måste jag säga.
Ja, och det är också sån, måste vara så jävla skönt, för jag kan verkligen tänka mig de här, liksom, alla de här snacken som Mark Udde har haft med sitt lag, där han hela tiden har mässat liksom, om att fortsätta tro på det. Vi har mycket skador nu, det kommer gå bättre liksom. Men det är ju jävligt svårt ibland, och man torskar och det blir sämre stämning och sådär. Men han har ju till slut så fick han ju säkert rätt då, även om det inte är helt lugnt ännu då. Men man ser ju att det känns som ett nytt lag.
Susade in på ATG Svenska Cupens hemsida nu för att kolla slutspelsträdet. Föredömligt nog då så finns det en flik som heter slutspel när man kan få upp trädet. För att jag skulle se datumet för när semifinalerna ska spelas. Och så går jag in och kollar trädet. Så står det så här, semi 1. Tror ni det är lag lottade där? Nej.
Inte i deras träd?
Nej. Semi 2, inget lottat där. Kollar jag då snabbt, för det står så här uppdaterad tid och datum här. Deras slutspelsträd är uppdaterat 28 september. Det är fan men, länge sedan.
Ja. Ursäkta att jag är en idiot här. Har Kristianstad spelat?
De slog Ove Helsingborg.
Just det, så var det. De har spelat i turen där, såklart. Ja. Just det, för lotten
yes. är så, det kan vi ju dra då. Det blir alltså Lugi mot Amo i semifinal 1. Och sen så blir det Sävehof mot Kristianstad i den andra.
Mm.
Mm. Just det. Fan, bra på att dra lotter ändå, Zacke.
Får man säga.
Ja. Ja, men gött då. Jag tror ju att Amo slår ut Lugi dock.
Ja, alltså, jag tänkte precis säga det. Att Amo är ju minst lika nöjda med lotten som Lugi är.
Ja.
Så att det är ju... De är ju... Har ju sex... Eller har ju... Nej, sex frilägen på sig också.
Alltså, de tränar ju så jävla mycket...
Shooters.
Frilägesräddningar nu, Hedberg och gänget.
Mm. Ja.
Jävlar vad de tränar på det. Nej, så att det... Nej, jag har fått mig en liten tankeställare där sen när vi liksom faktiskt konstaterat att i de här dubbelmötena så är det ju liksom ett sexmålshandikapp. Mm. Visserligen är det 120 minuter då. Så smart är jag. Mm. Nej, så att det... Nej, men det ska bli jävligt intressant att se. Jag tror att Amo har en god chans.
Ja, i alla fall i... det hade ju du kunnat svara på då om trädet hade varit uppdaterat, men det skulle, om Amo spelar första matchen hemma, då tror jag på dem. Om Lugi spelar första matchen hemma så tror jag på Lugi. Jag tror att det resultatet från den matchen kan bli det mentala, avgöra liksom det mentala spelet inför returen, och att Amo skulle kunna göra såna här jävla, det kokar och en riktig drömmatch i lilla grytan.
Mm. Jag ser att det finns en nyhet på deras hemsida i alla fall, där det står att preliminära datum för semifinalen är 17 och 21 december. Så vi får väl hålla lite utkik om de preliminära också fastställs sen då.
Kul.
Så är det. Det var väl den här veckans handbollsnyheter det här.
Ja, jag tror det också.
Jag kan passa på att tipsa alla som är sugna på att lyssna på nästa veckas avsnitt att man redan nu kan surfa in på www.patreon.com och lägga ett litet konto där, så är man med oss även nästa vecka.
Mm. Ja, och tack ni som redan är med.
Ja, tack som fan till alla ni som redan är med.
Tack som fan.
Och alla andra också.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.